Bara kolla. One, two, check. Hello, hello. Vad säger jag? Hur nära du kan vara?
Hur nära vill du ha mig så här? Eller?
Nej, men trean, den känns okej. Okay. Alltså, en knutnäve. Knutnäve.
All right.
Idag är inte en vanlig dag, utan nu är det faktiskt så att vi har en gäst med oss också, Lisa, idag. Så att det var ju jävligt roligt.
Roligt.
Ja, och det är ju faktiskt ingen ny gäst heller, utan det är ju en gammal bekant till Hackade livpodden. Och det är, jag har ju sagt det namnet fel några gånger, eller rättare sagt väldigt, väldigt många gånger. Och då säger jag Camillo Adrian.
Stämmer jävligt bra.
Åh, fan vad gött! Jag satte den! Jag kommer inte ens ihåg. Men nu ska vi bara, var det avsnitt 40-ish någonstans?
Någonstans där och någonstans runt 70. Och nu,
ja, du hör det. Du hör precis.
Ja, jag kollar.
Ja, det är ju klockrent. Nej, men grejen är så här. Jag och Camillo, vi hänger ju en hel del. För när vi inte hänger via mickarna som vi har i våra munnar, höll på att säga. Så är det ju faktiskt så att vi har Hisingen Paddel också.
Stämmer.
Och så gör vi en massa annat kul. Och då tänker jag att... Lisa är ju ny i gamet här. Hon har i och för sig varit med flera gånger än vad Camilla har varit. Och, nej, men jag tänker att vi kör ett fastighetsrelaterat avsnitt. Lite mysigt. Lite bak, nej, men back in the day. Hur du började, Camilla. Lite sånt. Framförallt för att Lisa ska veta vem du är lite grann. För hon har ju inte lyssnat någonting på Hackade livpodden innan hon...
Va? Ja, jag...
Va? Vad är detta? Vad är det för hela sidekick som vi inte har kollat upp?
Nej, det är så illa. Nej, men då tänkte jag att vi börjar så. Men jag skiter i fastigheter nu, helt ärligt. För okay. Nu måste vi...
Oj, oj, oj.
Nu kommer jag vara sån moderator här. För att jag pratar med mig själv. Nej, men i alla fall. Förra veckans avsnitt, det ska vi faktiskt... måste ju ge en eloge till oss själva här. Men Camilla, du får hänga på detta också. För du är faktiskt delaktig till viss del. Med bra feedback. Och det gillar vi. Och då är det så här att förra veckan... Alltså, den här veckan vi spelar in med. Det är jävligt coolt. Då blir det så här, vad fan händer? Nej, men då är det så här att vi firade 100 avsnitt på Hackade livpodden. Men det är fan stort. Jajamän. Och det är klart. Fick jag en sån badge fick vi också ifrån Podbean heter den. Jag glömde det.
Skitsamma. Det som ett pris typ. Som
precis, en badge. Eller någonting. Ja, men jag får ingen sån YouTube-platta liksom. Men det är ju typ en digital...
En miljon YouTube-platta.
Tack så hej. Nej, ja, men det är jävligt kul att ha kommit en bra bit där. Och det var ju ett avsnitt där vi pratade om biohacking, Lisa.
Ja.
Och så fint hade du ju googlat fram vad fan biohacking betydde.
Mm.
Det tyckte jag var jävligt nice.
Mm.
Så att jag tänker att vi fortsätter pytte lite på det spåret som folk redan har lyssnat på.
Mm.
Och det är nämligen så här att jag nämnde till Camillo för ett tag sedan att jag... nej, liksom så här. Jag nämnde att jag hade börjat dricka, jag tror det var vatten med salt. Börjat tänka lite grann mer på migräntänket. Börja ändra lite grann med fastan.
Att du ens började dricka vatten var ju fantastiskt. För då har du vägrat göra det länge.
Ja, ja, och det stämmer ju. Du är ju synrätt. Och det har du fått äta upp. Och det,
vad har du druckit? Jag som inte ens vet innan du
drack vatten.
Nej, alltså jag har alltså... Jag har tränat stenhårt och druckit väldigt, väldigt lite.
För att?
Nej, men det var mer att nej, du vilar bara när du dricker. Ungefär så. Kaxigt. Var det.
Liksom. Ah, det
ja, men det är lite sådär dåligt bara.
Big dick energy.
Ja, eller något. Ja, eller något. Small dick.
Ja, det kanske är det.
Och så vidare. Manneken Piss heter det. Heter inte den statyn i Paris? Den lilla ungen som står och pissar.
Mm.
Heter inte den där? Jag vet inte om den heter det. Men den är jätteliten i alla fall. Det är ungefär var, apropå biohacking då, och kallbad. Aldrig sett något så litet.
Det är fruktansvärt.
Ja.
Men fortsätt med så jag kan känna sig med håren. Ligga i lite bara.
Nej, men tillbaka till biohacking. Och då nämner Camilla helt bara från ingenstans att han bara, vad fan, vi har kört nu, jag och Polan och Rickard då.
Precis.
Vi har börjat köra, vad fan är det ni kör?
Nej, men Rickard, det är ju min kollega. Han är ju fruktansvärt bra på att komma på nya grejer. Eller han kanske inte alltid behöver komma på dem själv, men han är väldigt bra på att börja med dem. Han läser, han lyssnar på poddar Joe Rogan bland annat, som du lyssnar på mycket, har förstått. Det är på kontoret varannan månad så är det något nytt. Och jag brukar aldrig hänga med på detta, utan jag brukar bara göra narr av honom och säga det här kommer bara hålla en månad. Det liksom kommer inte funka. Men sen så börjar jag med detta att han... Han läste en bok som heter 5 AM Club.
Just det.
Ja, och det gäller Robin Sharma, tror jag han heter, som har skrivit den. Han har väl skrivit någon annan bok om munken som sålde sin Ferrari eller vad nu det var. Och den handlar lite om att man ska äga sin morgon. Eller inte så lite, utan det är det den handlar om.
Men nu, vänta då, jag måste dra parallell. Äga sin morgon. Det är ju nästan som Paubalisas slogan. Äga dina val.
Mm.
Ja. Jag bara kolla.
Har du läst den?
Nej, det har du inte. Jo. Läser inga böcker.
Du har läst.
Jag läser ju böcker hela, varenda dag.
Vad duktig du är.
Ja, jag är duktig.
Ja, jag vet.
Ja, men i alla fall så då kände jag att nej, men det som Rickard tycker där, ja, men det låter ändå vettigt, kanske. Att man egentligen ska stiga upp lite före, man brukar gå upp. Så att jag brukar gå upp vid 7, det är tidigare, det är när jag väcker mina barn. Och då började jag istället att gå upp 05.30. 5 a.m. club, egentligen då ska jag gå upp 5 då, i tanken då. Men jag slirade lite på den regeln. Och man ska då kan dela upp sin första timmen som man är vaken i 3 olika steg. 20, 20, 20. Och det är lite att du går upp, du kör ett träningspass eller vad du vill göra för att komma igång med din kropp. Inte typ gå till gymmet och springa iväg, utan du tränar hemma intensivt. Jag gör att jag stretchar lite för jag har lite ont i ryggen, och så kör jag sit-ups och armhävningar.
Hur många av varje vill du veta? Det är viktigt här.
Ja, jag sitter och väntar. Jag tänkte, först kan Emil berätta om de här, så här, men jag är också sugen på att veta nu.
Hur många?
Ja.
Av varje?
Ja.
Jag gör väl 300 sit-ups och 200 armhävningar ungefär.
Gud, ja.
Nice.
På morgonen. Och sen kanske lite armhävningar under dagen.
Hur många kör du stöter under det?
Nej, men 60-70 åt gången.
Men gud! 60-70
armhävningar stöter? Ja. I boraken?
På raken.
Okej. Okay. Här var det intressant att se de armhävningarna också. Men jag gillar det.
Jag kan visa dem.
Ja, jag gillar det.
Men så kör träningen och sen då ska man, säger de då i boken, eller skriver de i boken i alla fall, man kanske ska köra lite meditation, hitta sig själv lite, planera sin dag. Så man strukturerar upp den i huvudet i alla fall, eller skriver ner det. Och de sista 20 minuterna så ska man utbilda sig lite. Det kan vara, vad är utbilda sig? Ja, jag läser bok. Det tycker jag är nice.
En fysisk bok?
Ja, en fysisk bok. Man kan lyssna på podd, du kan träna på något språk, du kan koda på din dator eller vad det nu du är intresserad av. Och sen har jag lagt till, då, eller vi lade till, jag och Rickard redan från början, det är att vi duschar kallt. Inte tillsammans, men på varsitt håll.
Ja.
Som att så som
apropå,
du var där,
precis. Ja.
Kallt. Då. Så att duschar ungefär, man ska ju köra 5 minuter, men jag är inte riktigt så hård, så det blir typ 2 minuter kanske.
Okej, okay. Men då har du, och vad jag förstår det som, så vi snackade lite grann faktiskt om detta igår, tror jag, om inte jag minns fel. Men då var det så här att vi snackade om att vi eventuellt, eller jag sa till dig att jag hade börjat att bada kallt först. Mm. Jag gick upp direkt.
Precis.
Och du har inte riktigt, för jag vet att Rickard har gått över och duschat först, va?
Ja, jag gjorde det i morse.
Gjorde du det?
Ja, jag gjorde det. Men jag brukar duscha då sist tidigare.
Hur kändes det?
Nej, men det kändes bra. Det är bra. Du tar ju längre tid då. Man får längre tid på sig att tina upp innan man väcker barnen som att det är iskall. Så det är bra. Nej, men man blev piggare direkt såklart. Men annars är ju träningen det som får igång kroppen.
Jo, jag vet. Men jag tänker att om du nu då, för jag menar, jag tänker att du måste kunna värma upp dig själv ganska bra med träning efter.
Jo, det blir det. Exakt.
Ja, för då blir det ju en.
Så jag ska utvärdera lite. Jag kan köra några veckor med att duscha först kallt. Då hinner man inte tänka så mycket på att man ska göra det eller. För det är ju lite halv. Man vill ju, jag vill ju inte duscha kallt. Jag duschar ju lite varmt och gött innan. Du lägger ju isbadet direkt, men jag duschar ju lite varmt och gött en minut innan. Och så, desto längre du duschar varmt, desto mindre vill du vrida över till det kalla.
Ja, ja.
Uppenbarligen då.
Ja, ja, ja.
Men det är min morgonrutin. Jag tycker det är...
Just nu?
Just nu. Nej, men jag har hållit på med det kanske i 9 månader eller någonting.
Det är så pass.
Shit!
Det här, du vet, han är en sån i vassen liksom.
Ja, han är i vassen.
Jag hörde bara för några månader sedan bara... Ja, vi gör det nu. Ja, kul. Ja, vad roligt att jag fick höra det nu.
Nej, men det är lite också, alltså det hela det, alltså tankesättet är att du ska, när din vanliga dag börjar, då ska du vara på topp. Du ska vara förberedd för att axla din dag. Och den största skillnaden som jag har känt när jag började med det är liksom precis i början då, när den riktiga dagen börjar, vid 7 då. Att gick jag upp 5 i 7. Och så gick jag ner och väckte barnen. Och så var man irriterad och så var de lite sura. Och så blir det bara spännande att vara vidare. Men nu när jag gör det så är jag mår bra, jag är glad, jag har tränat, jag har duschat, jag är färdig.
En bra farsa.
Jag är pigg. Ja, jag väcker dem trevligt, vi har mysigt ihop. Dagen börjar bra, och då börjar dagen bra så fortsätter den ofta bra. Sen kan man stöta på hinder längs med vägen såklart, men då är du så bra förberedd på det. För att du har haft en bra morgon, för att du är själv innan alla andra och liksom gjort ditt race. Och på sommaren då, när nu är det lite kallt tycker jag, men då valde jag istället för att sitta hemma och läsa eller meditera. Så gick jag ut och tog en promenad. Och så lyssnade jag på någon podd i öronen och så kanske gick ner och badade istället för att det är kallt då. Så man kan ju växla det lite.
Fan, jag tycker det är så jävla nice det du säger, för just det här lugnet. Det märker ju jag nu. Nu har du tillbaka till det förra avsnittet. Då har jag ju hållit på med min morgonrutin. Inte i 9 månader, utan mer 8 dagar skulle jag säga. Mm. Ja, men jag har kontinuerligt gjort den. Och känns jävligt nice. Exakt det du säger. Just att hitta det lugnet. Och det var det jag kände då när jag bytte. För jag började första veckan ungefär. Alla 6 dagar i alla fall. Då gjorde jag ju så att jag kallbadade efter min andning. För jag kör ju andningen med. Mm. Nu har jag kört kallbadet först. Sen går jag över och gör de andra grejerna. Och det måste jag säga, det ger mig ännu mer tid att chilla i soffan på ett gott sätt med Malin. Ta en god kaffe.
Med Malin,
ja.
Malin går också upp tidigt, eller?
Ja, hon kör detta, hon är med mig hela vägen nu. Så vi kör detta hela tiden. Och det som var så jävla intressant, jag måste dra det också, för det ska hon ha cred för. Jävligt bra cred. För jag har ju ändå disciplinen att, fortfarande har jag disciplinen att, fan, jag ska ju göra min morgonrutin. Men i lördags nu, då var jag var väl uppe 8 kanske. Och så kom Malin upp och sa att men vi chillar lite, va? Så jag, nej. Vi gör morgonrutinen nu. Nu ska vi kalla. Så det var hon som sa till mig. Och det var riktigt stort faktiskt, för att hon tog det. Men för jag förstår varför hon säger det med. För att det är så hon jobbar med för att sätta det liksom. För jag kan göra det ändå. Säger jag att jag ska göra det på lördagen, då skulle jag kunna gjort det 9 istället. För att jag gör det till exempel som vid 6 på vardagarna då.
Det är klart, det är bra om man fortsätter på det på lördag och söndag också. Men man får göra det som passar en själv. Jag kör inte det på helgen.
Okay.
Men jag duschar kallt. Men jag går inte upp 5:30. Så att liksom, men det är klart, desto oftare du gör det, desto bättre blir det. Desto mer av rutin blir det. Det står ju i den boken, står det. Ja, men det tar ungefär 66 dagar för det. Jag vet inte varför just 66, men det är det står i alla fall. För att en sak ska bli en rutin. Och nu är det ju inte så jobbigt. Alltså, det är klart, jag vill ju inte gå upp 5:30 egentligen. Men det är inte lika jobbigt som innan. Det man gör det om man pingar till. Jag har en dipp, och det är bildippen. Det är när jag sitter i bilen på väg till jobbet. Då kan jag bli bara helt plötsligt här fruktansvärt trött.
Ja, du flippar inte på alla medtrafikanterna utan
jag blir trött. Okay. Fan, jag dippar här nu. Jag känner bara, jag ska bara stanna bilen och sova. Okay. Men det går ju över ett tag. Men alltid den bara, det är varmt och gött i bilen och du åker mot jobbet. Och bara, ja.
Apropå ros och ris och så vidare, så tänker jag så här. Så du är lite lik där som det är helgerna då. Så du är lite lik Lisa när det gäller fastan och så.
Fastan har inte börjat med.
Nej, jag tänker bara, för det är ungefär likvärd. För det är inte riktigt hardcore hela vägen. Utan, för du, hur är det Lisa med fastan?
Men så här är det med mig. Jag kör en grej som heter 80-20. Och det betyder att jag är jävligt duktig 80%. 20% är jag rent värdelös. Funkar för mig.
Just med fastan eller jämnt?
Just med allt.
Det är som allt, okay.
Nej, men vi ska väl säga det också, apropå 80-20 då. Mm. Det är ju faktiskt så här att både jag och Camille och Lisa, vi spelar ju faktiskt paddel. Och jag ska säga så här, Lisa är inte riktigt 80-20 på banan. Hon är eventuellt 100% på banan och lite mer det till. Och ganska hård, för igår var jag faktiskt förbi och såg på en match. Och då ser jag ett rack komma farandes och rätt i ansiktet på Lisa. Hon slår sig själv, hon tänker det lika bra. Så hon spräcker näsan liksom. Och idag är inte bara en splittad näsa, utan det är ju även ett trevligt blått öga också. Mm. Så att det tycker jag var ändå all in.
Det var det.
Och det här är ju, jag tycker det här är rätt ball, för det är ju så jävla nice och kul att veta det, att när ni lyssnar på detta så har Lisa varit uppe i Stockholm på Guldhjärtat. Det heter det, eller är det fitnessfestivalen, vad heter den?
Det är bägge rätt.
Ja, jag sa, men det är en del av det, och sen är digital inspiratör, eller?
Ja, precis.
Årets digital inspiratör, och då har du kommit vidare av flera och ska vara med upp i Stockholm, eller har varit med upp i Stockholm.
Ja, har varit med. Så precis. Vi får ta det nästa.
Men kan du inte göra så att du skiter och sminkar idag?
Jag tänker att det blir så mycket frågor. Så får jag alltid se att man trillat i trappan.
Ja, men vet du vad? Apropå det du säger nu, det här är rätt intressant. Jag och Malin, vi har ju hängt ihop nu, det har gått mot 30 år. Vi bodde ihop, vi har ju bott ihop sedan dess i alla år. Och då är det så här att Malin tenderar ibland, inte så mycket nu för tiden, men hon svimmar då och då.
Va?
Ja, det är inte så bra.
Det är obra.
Jag har några stories där, men jag kan säga den här gången. Då är det så att Malin svimmar på dass i våran tvåa som vi hade i Tynnered. Och då är det ju ett kakelgolv. Så hon drar hela ansiktet i kaklet. Vet du hur många blickar och frågor som kom efter det, apropå det du sa.
Ja, jag och förstår dem.
Alltså, ja, det är, ja.
För det ska komma.
Blickar om att du har misshandlat den.
Precis, ja, precis. Ja, det... Och, menar, så att, ja,
men det bör är... komma.
Ja, ja, ja.
Det har kommit upp till gymmet med också.
Det är så, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ah, det är så.
Ja, ja. Pensionärerna undrar. Ja,
ja okej. Okay. Mm. Ja, det är...
Jag har ju ingen morgonrutin som er. Jag bara går därifrån.
Ja, det där är dåligt.
Absolut, jag har ju min
rutin. Är alltså rutin. Så
här, min rutin är att jag jobbar direkt när jag går upp. Kollar på min mobil och så här, oh shit, är det någonting jag behöver göra? Nej. Sen så har jag lagt mina kläder inne på toaletten. Byter om, sticker jag. Hejdå, lämnar jag allting.
Ja, du har ju redan, du har ju faktiskt nämnt det också vad du gör. Du lägger ju faktiskt fram dina kläder på kvällen innan med.
Gud,
ja. Så du är redo liksom.
Ja, jag ligger alltid på golvet bredvid sängen. Brukar mina shorts att ligga i alla fall.
Ja.
Jag måste bara dra en sista grej angående Malin och svimningar. Det här är bland det roligaste. För att Malin, hon sa så här, ja men hon var 18 skulle hon tatuera sig.
Mm-hmm.
Ja, men det gjorde hon inte. Utan hon var ju 40-någonting tror jag när hon tatuerade sig första gången. Och då gör hon en text på vänsterfoten tror jag det.
Så, det bör du veta alltså.
Ja, men det är nog så här. When nothing goes right, go left. Så det är vänsterfoten borde det vara.
Mm.
Mm. Men Malin, we kommer tatuera till. We. Då svimmar Malin.
Nej, men gud!
Av, alltså nervositet.
Nej, bara lite sån spikad smärta liksom. Och man, så. Men var, och jag bara skratta som fan. Och Evelina bara, pappa, filma. Nej. Min dotter. Eller var en dotter. Nej, det gjorde jag faktiskt där. Det hade varit roligt att ha nu dock.
Jag fattar inte varför inte du filmade igår.
Filma vad?
När näsan. När det, jag trodde att det var bra content.
Ja, men återigen, jag var ju fullt upp och plåstrade om dig.
Ja, just det.
Jag tänkte att någon annan kunde gjort det.
Ja.
Men nej. Men vi tänker ju lite så här. Men jag hade full fokus stört på din snok. För nu kommer det eventuellt inte bli... Jo, det kommer bli R.
Men sluta!
Ja, men det är ju coolt med R, är det?
Det är ascoolt.
Eller jag och alla vill ha det.
Ja.
Lägg av.
Nej, men så här är det ju. Du, vi har ju faktiskt... Jag känner ju dig, Lisa. Jag känner ju dig, Camilla. Ni känner inte varandra så jävla mycket. Jag tänkte att vi kan ju... Jag tänker att... Camilla, du har gjort en liten resa när det gäller fastigheter. Och det är ju en stor del av det, min resa också. Och du har ju en stor del i hela den faktiskt. För att du en gång i tiden helt precis fanns på min klubb. Och helt precis så hörde jag att du kunde jättemycket om fastigheter. Och då sprang jag in. Jag sprang verkligen. Jag sprang in. Rätt in. Har du? Och så vidare. Och sen på den vägen är det.
Så är det, ja.
Ja. Och då tänker jag att vi kan ju bara dra lite av den storyn. Och tänkte att jag har redan pratat lite fastigheter också nu. För jag får väldigt mycket frågor. Väldigt mycket frågor. Tror jag säkert också du vågar.
Om fastigheter.
Men hur är det nu? Med räntan? Och så räntan. Ja, nu gick den upp igen. Nej, nu blir det ingen uppgång. Och så, hur går det? Och så, jag vet inte om du känner igen detta.
Jo, men lite. Det får man ju såklart.
För det är ju inte så
jag är inte lika så här... Så mycket på sociala medier som dig, så att jag kan tänka mig att du får väldigt mycket mer.
Jag får det där ute också, måste jag säga. Många som frågar, eftersom folk vet att vi har fastigheter. Och framförallt så vet de att vi har padden liksom.
Ja.
Jag menar, det är ju en utmaning med räntor. Mm. För alla, oavsett om det är bolag eller om privat.
Så är det verkligen.
Den har ju gått upp x antal procent.
Det har gått upp väldigt fort med. Så det har varit svårt för många och även för oss att anpassa sig. Att anpassa det man äger och förvaltar för den högre kostnaden som kommer. Om det skulle kanske dröja, säg att räntan har gått upp från 1% till 4% på 3-4 år. Ja, men då har du ju tid på dig. Då kan du liksom, du säljer av, du köper, du anpassar dig som en aktieportfölj. Du köper alla marknader. Men liksom när den går från 1% till 4% på ett år, då hinner man inte med det. Och då blir det ju som en chock för många. Man vet inte riktigt vad man ska göra eller hur man ska göra. Du kanske har svårt att sälja, du har köpt på för dyrt. Du vet inte, du har ingen som vill köpa det du vill sälja. Det blir väldigt låst. Och det drabbar ju folk eller fastighetsbolag som har kanske beroende av mycket lån. Och har mycket lån. Så är det ju, det är i alla fall våran största kostnad. Den har gått upp med 300-400%. Det är inte jättebra för affären alltid.
Alltså, ni hörde ut det här. Det är alltså, bara så ni fattar det här. Det är alltså 3-4 gånger liksom.
Ja, så är det.
Det är ju otroligt mycket kostnader. Och sitter du då, precis som du nämner, sitter du då inte på någon direkt, och du har kanske växt ganska fort också, då sitter du inte på någon direkt kassa. Då
nej,
sitter
det
du tokbelånad kanske.
Ja, så innan det började bli uppgång, då var det ju de bästa tiderna som fanns, eller som har funnits på väldigt länge, när du köpte fastigheter på väldigt låg avkastning. Och om man köper en fastighet på 2,5 eller 3% avkastning som du tyckte var bra då, ja men nu går du ju back på den när räntan är 4-4,5-5%. Och om man kanske då precis börjat i den vevan, då kan det ju vara riktigt tufft att du har satsat dina pengar som du kanske har tjänat upp i någon annan verksamhet eller fått tag på något annat sätt. Och så köper du en eller två fastigheter och så nästa år så går du back på dem. Visst, vi som hållit på i 15 år, vi har ju köpt fastigheter under 15 års tid. Sen har vi ju inte alltid behållit alla såklart, men då har man ju olika ingångsvärden. Och du har ju olika värden på liksom, om du skulle vilja göra ett projekt och sådär. Så det har ju gått helt okej, men det är nog många som har det tuffare. Nu säger inte att vi har det lätt, utan vi har det tufft också.
Så men nu somnar inte du, Lisa, va?
Men jag lär mig. Jag sitter och är tyst. Nej, jag bara och lyssnar.
Jag blir kockad. Va? Fan.
Du är ju tråkig ut henne nu.
Ja. Nej, det är alltså...
Jag hör en sån...
Jag hör också
nej.
Det.
Nej, skämt åsido. Men, nej, men det är jävligt intressant att höra faktiskt. För jag menar, nu har du ändå hållit igång i 15 år.
Mm, det är lång tid. Ja. Gammal man är.
Ja, du är sygammal. Ja. Mm. Nej, men grejen är att jag tycker det är rätt intressant. Om vi går tillbaka bandet lite grann. Mm. Och ser, för jag menar, du utbildade dig till mäklare back in the day.
Mm, jag gick på Högskolan Väst i Trollhättan när jag var 26-27 år och utbildade mig till mäklare, alltså privatmäklare.
Ja, och där träffade jag, tror jag, du lite folk.
Nej, ja, det gjorde jag. Jag träffade ju många i hela klassen såklart också, men två personer speciellt, det var Joakim som gick i min klass och sen hade vi en praktik där jag praktiserade på Svensk Fastighetsförmedling som faktiskt satt i det huset där vi har vårt kontor nu. Och då träffade jag min kollega Emil som jag fortfarande är kollega med. Joakim har gått vidare ett annat. Så på sista terminen i skolan då startade vi företaget. Jag är klar skolan gjorde jag. Men
en fråga då va? När du bestämde det där, eller ni bestämde er för att fan, vi startar bolag liksom. Mm. Men hur gjorde ni då inför det? Du hade ju idéer.
Vi hade jättemycket idéer och fattade ingenting.
Vem fick ni idén om att starta igång så som ni faktiskt gjorde?
Nej, men det var under praktiken när jag och Emil och jag, vi klaffade väldigt bra i affärstänket. Vi ville liksom göra något. Jag hade drivit andra bolag innan också, men inte inom den här branschen. Och jag ville väl hitta på någon typ av lösning för att kunna tjäna pengar helt enkelt. Det var väl mål nummer ett, tror jag. Att försörja sig. Och vi var nyfikna och vi satt och spånade på luncher på hur man kunde göra det inom fastigheter och lägenheter mest då såklart. Och då hade jag ju Emils kollega som heter Björn, tror jag det var, som numera jobbar för mig. Han hade sålt ett par lägenheter i mindre villor i Johanneberg. Och det upplägget tyckte vi var intressant, jag och Emil. Så vi tog reda lite på hur det gick till och vem det var som hade gjort det och forskade detta. Det mötte med lite konsult som varit med och ombildat de här fastigheterna. Vi fattade ändå inte riktigt hur de gjorde, men vi fattade att de tjänade pengar. Och efter ytterligare några månader så kom vi väl på knäcktekoden som var kanske väldigt enkel, men svårt att hänga med då. Och efter det så tog vi då in Joakim, och Joakims pappa var ju då revisor på en större firma i Göteborg. Och han hjälpte oss lite med det här bolagsstartande och sådär som var nytt. Det var inte nytt för mig kanske, men det var nytt för oss tre ihop då.
Fan vad coolt ändå. För, jag menar, för den biten, för jag vet ju hur du började, men att hur ni inför det, det är rätt nice. För likadant som jag då sökte vägar. När jag väl började för några år sedan, 17 var det väl då jag köpte första, men om man ser tillbaka till det så hade jag i alla fall kollat det 2 år innan det. Det är rätt ball att höra att man är ju samma sak.
Ja, man
försöker hitta, eller hur?
Mm. Man dribblar sig framåt lite och det är sånt går inte direkt heller. Och det är, som vi har nog pratat om innan, men det är kanske att innan man kommer hela vägen så finns det många motgångar, många hinder, det kan vara stora som små. Men det finns många platser som man kan ge upp på. Och jag tror att väldigt många tyvärr ger upp av olika anledningar, men ger upp för tidigt. Så det finns goda affärer och goda idéer som aldrig har kommit fram än på grund av att man inte vågar eller man kanske inte får rätt hjälp och sådär. Så man måste ju såklart våga och gå hela vägen, men man blir orolig när det börjar kosta pengar, när det tar tid. Man kanske har ett annat jobb, man måste försörja sig, ha en familj att ta hand om. Det finns massa olika anledningar, men man måste ju försöka hitta vägen dit.
Jag tänker så här.
Jag har en fråga.
Hoppa in med varandra.
Får jag fråga?
Du vaknar.
Får jag vara med här? Eller? Ja, tack. Eftersom jag älskar ju branding och sådana grejer, andra grejer. Vad heter bolaget?
Tapajos Fastigheter.
Eller heter?
Ja, heter.
Heter, ja.
Jag vet inte det då, men vet det nu.
Vad heter det då?
Då heter det JSC Real Estate Consulting AB. Där vi jobbade vi länge på, kan jag säga.
Ja, det
ska vara det. Men det är ju riktigt sånt världsbrand liksom.
Ja. Vi var ju kontor i New York, det var planerat.
Ja, vi fattar. Coolt.
Men om man då ändå frågar om branding eller betydelse, Tapajos, hur kommer det sig?
Mm. Ja, men det är ju, den har jag nog dratt, tror jag.
Ja, det har du, men Lisa har ju ingen koll. Hon är ju jävligt sugen på brandingen här.
Nej, men när vi började då investera mer i fastigheterna, vi hade tjänat lite pengar, så köpte vi rätt många varje år, mindre kåkar då. Och vi lavar...
Kåkar, är det hus?
Ett hus då.
Lugn och fin nu. Nu
ska men jag får fråga.
Han kommer berätta sen. Nu ska vi lyssna på var det kommer ifrån.
Okay.
Ja, men vi köpte mindre fastigheter med kanske 3-4 lägenheter i, som vi ombildade till bostadsrätter. Med rätt snabb takt. Och när man köper en fastighet, eller ofta när man gör det, så brukar man lägga den i ett nystartat företag. När man startar ett företag så måste man ju sätta ett namn på företaget. Och väljer du fel namn och det är upptaget, så kan det ju ta lång tid för de skickar tillbaka. Nej, namnet är upptaget, det är för likt detta, eller jada. Så vi var jävligt trötta på det. För vi skulle ju vara typ JSC Real Estate Consulting. Det var ju sådana namn vi tänkte från början. Men de var ju upptagna, de flesta. Så då tog vi en atlas, alltså en kartbok. Och kollade på floder i Brasilien. Och så körde vi kanske 20 stycken floder i Brasilien. Och en av de floderna heter Tapajos. Det är en av de största floderna. Den mynnar ut i Amazonas. Och den floden, då Tapajos, har en... Den växer varje år. Alltså den svämmar över och den blir större och större. Likt vårt företag, tyckte vi då. Ja. Så många av de här floderna i Brasilien har vi sen fusionerat ner eller lagt ner av bolagen när vi har sålt fastigheter. Men just Tapajos behöll vi och det blev vårt moderbolag. Så tanken från början var inte att det skulle vara det, men det blev något som fick hänga kvar. Och det har det gjort fortfarande.
Nice.
Sen körde vi floder i Polen och vi körde i Asien och...
15 år, vet du. En jävla massa floder.
Ja, det finns många.
Ja. Du, men jag tänker på det. Tillbaka till kåk då. Och tillbaka till Lisa. Jag är sugen på att höra lite här. Vad som, hur det kom sig. Men kan vi inte ta första affären igen då? För den har du nämnt innan. Men jag tänker att vi tar den igen. För jag tycker att det är väldigt nice. Just den första där i, vad är det, Örgryte kanske?
I Örgryte, ja. Ja, men just med finansieringen. Alltså.
Ja, men hur hela den, dra den storyn, för den är ju jävligt intressant. Och, att det fortfarande, och då ska vi säga så här, det finns ju fortfarande möjligheten att göra rätt bra affärer ute, fastän det ser ut som du gör.
Ja, det finns det absolut.
Bara hitta, liksom.
Ja, det kan vi gå in på sen, men det tror jag verkligen att det finns. Ja. Nej, men första kåken, det var ju en, eller fastigheten, det var ju en villa med 3 lägenheter i Örgryte. Jättefin, en kvinna som hade den, som hade renoverat och fixat detta. I Örgryte så är det ofta 2-familjsvillor. Och så har de någon gång på 70, 60, 50-talet, när husen byggdes, så byggde de även en vindslägenhet. Dock fick man inte göra det enligt stadsbyggnadskontoret. Men det hade de gjort här tidigt. Och då är det ju vissa regler som säger att har det varit mer än 10 år så får det förbli så. Och en bostadsrättsförening måste ju minst vara 3 lägenheter. Så detta var ett perfekt objekt att börja med. För att kunna ombilda. Och huset var tomt. Så vi hittade ju denna, eller hittade den inte. Den låg ute på Hemnet. Vi gick på visning. Tyckte vi var King Dingling. För att vi gick och kollade på visning med alla andra Örgryte tanter och farbröder där. Tänkte, den här måste vi köpa. Sen hade vi ju inte de här 6 miljonerna som det här huset kostade då. Utan vi hade ju 600 000. 200 000 var när vi var 3. Och så hade vi Jockes farsa som hjälpte oss lite. Och bland annat med bankkontakter. Så vi var ju på 6 banker. Och drog vårt case.
Apropå det här som du sa förut.
Att kämpa.
Eller hur? För att titta, för jag menar, få nej. Då är många som lägger ner där. Andra, då är det ju knappt inga kvar.
Nej, så är det. Men vi gick verkligen till alla. Och efter varje möte så förstod man ju fortfarande inte varför sa de nej nu. Det är ju klockrent. De ser ju vad vi ska göra. De var väl oroliga för att vi var nya såklart. Och att skulle vi tjäna de här pengarna var allting tvungna att klaffa. De ville ju veta att om det inte blev av en affär så var vi tvungna att äga vidare fastigheten. Och då var vi tvungna att betala för den såklart. Så man kan ju förstå deras oro. Men för varje gång vi var någonstans så blev vi ju bättre och bättre på det vi presenterade. Och tydligen tillräckligt bra för sista banken som var Danske Bank då. Som gick med på att låna ut de här pengarna då. Som var strax över 5 miljoner för att köpa fastigheten. Men våran plan var ju något annat. Våran plan var ju inte att behålla fastigheten. Vår plan var ju att sälja de här lägenheterna. Så vi hade ju 3 månader på oss till tillträdet. Och då tänkte vi ska sälja de här lägenheterna innan vi tillträder det här huset. Så vi slipper lägga ut dem en enda krona. Det var vår plan att vi bara tjänar våra pengar. Så att de här 3 månaderna gick åt till att hitta köpare. Till lägenheter i en fastighet som vi inte ägde. Som vi inte kunde visa. Vi kunde visa på bild, de kunde cykla förbi eller ta bilen förbi. Här är det. Vi hade prospektet från när vi kollade på fastigheten. Där vi de fick se hur de såg ut inne. Och vi lyckades faktiskt få kontakt på dessa. Kontrakt som vi själva gjorde, typ cut and paste från något gammalt mäklarkontrakt. På de här lägenheterna. Jag kommer ihåg så väl, för jag bodde i stan då, så jag cyklade fram och tillbaka till mäklarkontoret. Tillbaka till lägenheten, till de killarna som skulle köpa de här familjerna då. Och sen ville vi ju premiera banken som hade hjälpt oss lite då, Danske Bank. Så vi ville ju också för vår egen skull att de som köpte kanske finansierade med Danske Bank. Så vi bollade in dem där. Danske Bank blev nöjda, de fick nya kunder. Kunderna blev glada för att de fick lite bättre räntor. Och slutklämmen på detta var ju att när vi skulle tillträda fastigheten så tillträdde ju de här köparna sina lägenheter en timme innan vi tillträdde fastigheten. På samma bank. Så de satt på nedre plan. Vi satt med dem. Frånträdde lägenheterna. De betalade till oss. Vi gick upp en våning upp. Där vi skulle köpa huset av den här kvinnan. Betalade henne med pengarna som vi hade fått av köparna. Så vi behövde alla använda banken. Vi fick ett lånlöfte som vi aldrig tog fram, eller tog ut. Eller använde oss av. Och det enda som var kvar när den dagen var slut var vår vinst. Alltså, ingen fastighet, inga lån, alltså, bara vinst.
Inom gaming då, så kallas det elit.
Ja.
Så vi började ju med ett bra upplägg där och sen fortsatte vi så. Ja. Så elit blev ännu mer elit.
Ja, så jävla coolt alltså. Visst är det coolt?
Ja, alltså, jag sitter och bara lyssnar. Ja.
Så man får ju, som man sagt, man får tänka till, man får vända blad och kolla vad man kan göra.
Det handlar jävligt mycket om det som du snackar om mycket. Det är ju att försöka vara så jävla kreativ som möjligt. Mm. Och jag brukar alltid snacka om hur. Och då blir jag kreativ i mitt tänkande. Mm. Och det gjorde ni ju verkligen där. Sen har ju ni utvecklat det ännu mer genom åren.
Mm. Jo, men det så har det blivit såklart.
Det öppnar ju sig massa möjligheter. Ja. När ni såg att fuck, det här funkar ju.
Det funkar. Man gick in och kollade på kontot sen att fan, vi gjorde ju en vinst här. Som vi tyckte då var fantastiskt. Det var liksom en riktig, riktigt skön känsla.
Vad var det för hur firades det? Kommer du ihåg det?
Det firades med, ja jag kommer ihåg det. Och vi gjorde ju typ 25 sådana här husen genom åren. Men firandet var inte 25 gånger tyvärr. Men och det är ju någonting som många tror jag gör väldigt, väldigt dåligt. Att när man väl driver ett bolag eller gör affärer eller vad det nu är, eller vad man gör med sitt bolag. Men att när man lyckas med någonting. Så efter ett tag så tenderar man på att inte gå ut att fira det. Eller gå ut på att göra det. Eller fira hemma eller med sig själv eller med sina vänner. Och det tycker jag absolut man ska fortsätta med. För att annars blir det som en rutin. Då räknar man med det. Ja men nu blev det en affär. Ja men vad bra. Då går man vidare till nästa. Istället för att njuta av den stunden som det gav.
Så men det är ju jättesvårt.
Det är jättesvårt. För det, liksom, det blir som en... Ja, nu gjorde vi det. Okej, okay, kul. Då vet man typ...
Nej, bara du lyssna. Vad fan, du får ju... Varför blir det inga... Firande.
Nej, jag är ju skitdålig på det. För att jag inte, jag tänker hela tiden bara mer, fram.
Men kanske Camilla kan gå in och coacha dig lite.
Ja.
Du är ändå bra på att
fira.
Vad är vitsa, hörde vi innan här.
Ja, men vi gick alltid till ett ställe som låg på en tvärgata till Avenyn. Det ligger inte kvar längre. Och så,
vad heter den? Vi vill veta.
Kommer då ett litet ställe med ett nice liten övervåning, ett loft som vi brukade sitta på och dricka vin och käka och festa till lite med polare.
Men du, det här är jävligt roligt. Jag lär mig så mycket.
Ja, nej, men det är ju det. Det som jag tycker är så jävla intressant då, det är ju det här att du kan faktiskt skapa någonting av kanske inte så jäkla mycket pengar.
Nej, så är det. Absolut.
Många har, det är ju en av utmaningarna med unga som folk sätter gränser i sin hjärna på. Just, jag har inga pengar. Nej, jag kommer aldrig ha råd med det. Ja, alltså, istället för att sätta punkt där. Sätt frågetecken och istället. Hur får jag råd med det?
Mm. Mm. Jag tror det, har man inte gjort det? Alltså det är första gången är det svåraste. Sen kanske nästa men sätt det man skaffar pengar. Eller vad jo, det är man ska skaffa kring annorlunda.
Men hur var det... Varför kunde ni göra det då? Där och då?
Ja, alltså vi ville väldigt mycket framåt. Och vi liksom, vi backade inte av på att arbeta eller tänka på det eller satsa då. Men det var inte så att vi hade någon backup om det inte hade gått vägen. Det har inte gjort. Sen underlättade det ju att vi var fler, tror jag. I alla fall för oss. Hade jag varit själv, nej men då kanske inte hade kommit hit. Det är alltid skönt att ha, eller jag tycker det är skönt att ha någon att bolla i idéer med. Och jag, speciellt och min kollega Emil, vi tänker väldigt olika. Men att vi gör det betyder också att vi ofta kommer fram till rätt lösning eller rätt idé. Och det behöver inte vara min idé som alltid är rätt eller hans, utan det är liksom, eller så blir det en kombination. Men vi båda bollar det med varandra, så vet vi att det vi kommer komma fram till här nu, det kommer nog vara bästa alternativet. Så det är skönt att göra. Jag är imponerad av män eller kvinnor som har drivit företag själva, som inte har den att bolla med. Man kan ta någon att ringa med.
Eller, ja, eller,
ringa till eller liknande.
Ja, men gud, alltså jag är så rookie här. Nej, men företagande. Så att, det går jättebra.
Hur länge har du hållit på?
Tyst nu.
Hur länge har du hållit på med ditt bolag?
2021.
Ja, men det är ju 2 år.
I augusti. Ja. Så det är inte ens det.
Nej.
Nej.
Ja, men
det är jätteskönt att bestämma allting själv, tycker jag.
Det är så.
Fy fan, har någon att bolla med. Nej, skojar bara. Nej, jag bollar faktiskt jättemycket.
Ja, men det är viktigt,
måste man göra. Men däremot så... Och det måste man ju tycka om.
Ja, det måste man göra om man ska driva företag, oavsett om man har en eller två kollegor eller inga alls eller anställda.
Oavsett, oavsett så behöver vi ju ta beslut. Det är många gånger så kanske inte de är så jävla roliga heller. Det finns ju beslut som är jävla roliga, förmodligen. Men sen är det ju, det är ju utmaningar med allting när det gäller bolag.
Mm.
Eller överlag, om man är din egna chef eller om du är anställda eller vad det nu må vara.
Mm.
Eller hyresgäster.
De är fina. Det finns alla möjliga.
Du, vad fan, vi tog ju faktiskt, tog inte ett case, vi har ju tagit flera case tror jag, när det gäller hyresgäster.
Ja,
apropå att hyresgäster, får du in en fel hyresgäst i en kåk, då är det, det förpestar en hel byggnad egentligen, skulle man kunna säga. Men, det är likadant som du får in fel person på en arbetsplats.
Men du, det här med hyresgäster. Om det är så jävla jobbigt, varför håller man på med det så mycket då?
Ja, du hör ju. Ja. Varför gör vi det?
Nej, ingen aning faktiskt. Man skulle vilja vara utan dem, men de är beroende av dem för de betalar hyran. Såklart. Så att, men det finns ju väldigt, väldigt många bra hyresgäster. Så man klart. Hör ju bara om de bästa och de sämsta. Ja. Spannet däremellan är ju väldigt brett och de flesta är ju bra.
Såklart.
Ja.
Det är mer bara att det är ju också då en utmaning tillbaka till det som vi snackade om lite grann, att man har hinder på vägen. Nu läcker den toan igen och nej fan, och så de pengarna, nej jag har inte pengarna, och just för att komma in i fastighetsbranschen eller göra sitt första förvärv eller vad det må vara.
Ja, det finns mycket
hinder liksom.
Ja, det gör det, absolut.
Så att det är klart som fan, men antingen så vill du eller vill du inte.
Jo, men det är ju lätt att säga så. Men man kan ju vilja, men inte kan av andra anledningar också. Men då kan man ju ta hjälp av någon. Då får man ju fråga sig runt omkring. Alltså fråga folk eller ta hjälp av människor. Eller kanske få någon som hjälper till att investera. Men då får man ju ha ett bra, då får man ju bygga upp sitt eget case. Att det är solidt och någon tror på dig. Det är att du inte bara behöver övertala dig själv utan även någon annan.
Precis. Men du behöver ju ha sålt på det du ska sälja in. Så är det ju.
Ja, absolut.
Och sen att ni hade 6 banker initialt. Det kanske, och du kanske ska pitcha in detta till eventuella investerare. Om du inte bankerna är med initialt heller för den delen. Så kanske det är så att du behöver träffa 30 pers. Eller mer för att ens komma vidare. Och framförallt då jobba fram ditt prospekt. Och veta att men fan, det här lirade. Det lirade inte. Du får ta bort det. Byta ut, fixa.
Nej, exakt. Jag tror man är ju aldrig så bra. Jag tror man är som bäst på det man... Eller man är inte som bäst på det man gör. Men man är bäst förberedd de första gångerna. För då kan du inte det lika bra själv heller. Så då måste du förbereda dig. När du väl har gjort det, vad det nu än är då, 10, 20, 30 gånger. Då vet att du kan vinga det på vilket möte som helst. Du kan få med en bank när du vill eller inte när du vill. Men eller du kan sälja en lägenhet eller hitta en kund. Eller sälja ett abonnemang eller träninggrej eller vad som helst. Du vet, du kan det. Och då behöver du inte alltid förbereda. Det är inte alltid bra heller. För då kanske du blir lite norske eller lite bekväm och sådär. Men så bra som jag var på våra första 2 case, eller så påläst. Jag kunde ju varenda liten detalj liksom, i avtalen eller ekonomiska planerna eller i fastigheten. Och det kan jag ju inte riktigt längre om allting. Om jag vill så kan jag ju det, men jag behöver inte göra det nu. Och det kanske både är bra och dåligt, jag vet inte. Det är bra att alltid vara 100%. Men när det inte behövs, nej, men då är man nog lite bekväm och så struntar man i det. Det vet inte, blir sämre, men det blir inte bättre.
Men du kanske måste lägga din tid på annat.
Jo, så är det. Nu har man ju också byggt upp företaget och har fått anställda som kan hjälpa till med det också, såklart.
Har du några anställda på gång in, Lisa?
Varför skrattar du?
Nej, men vi snackar om det. Du jobbar med flera.
Ja, men jag har ju sagt till dig att du pratar ju om dina hyresgäster och jag känner såhär bara, anställda. Så att jag har dem bara på timme.
Ja.
Ja.
Men det är bra.
Ja. Och de är helt fantastiska.
Ja, helt grymt.
Älskar dem. Alltså, de är verkligen... Men de är handplockade från mig också.
Ja, ja, ja.
Så, de är riktigt bra. Så att, ja, om jag anställer dem, ja, det är... Johanna blir nog det.
Ja, det är så.
Johanna kommer... Ja, hon kör 75% hos mig.
Vet du om det eller kommer föra det nu efter?
Hon kommer nog föra det. Nej, men hon... Ja, hon... Men hon ja.
Han var grattis till hon er då.
Grattis till Johanna, måste jag säga.
Grattis till Johanna. Alltså hon,
er, ja.
Eller er, eller ja. Nej, men
eller Paula Elisa AB.
Ja, men hon är också väldigt sjukt mycket framåt. Men hon är väldigt... Inte som mig heller. Det är väldigt bra. Jag tänkte att jag skulle ha någon som var lite mer lik mig. Men det är bra att hon inte är det. Hon utmanar mig hela tiden.
Det är väl svinbra.
Och jag utmanar nog henne också. Att inte vara så perfekt så.
Ja, just det.
För det jobbar jag på.
80-20.
Ja, jag jobbar på 80-20. Ja, ja, det är helt onödigt att vara 100
procent. Ja, ja,
då kommer man inte fram. Nej, det blir för jobbigt.
Det är ytterst utmanande att försöka vara 100-procentig.
Det är
ingen
som kan vara det.
Nej. Det finns inte någon.
Vissa tror nog att de är det, men de är långt ifrån det.
Ah, ja. Nej, men alltså, återigen, det här med folk som kallar sig experter. Liksom. Men
vad är en expert?
Alltså, finns ju oftast alltid någon som vet mer eller kan mer ändå.
Det finns inte garanterat.
Du, vet du vad jag vill veta?
Frågar du mig?
Ja, nu frågar jag dig. Vad är liksom målet om 5 år?
Mitt mål om 5 år, det är väl det är inte samma som det var för 5 år sedan, kan jag säga. Men det är väl mer att inte driva lika hårt framåt som jag har gjort bolaget.
Bolaget,
ja,
alltså?
Bolaget.
Så att du menar att det inte ska växa lika mycket?
Jag tycker och har tyckt ett tag att den storleken som vi är på nu är bra. Och de antalet personer som jobbar med oss, det är antalet också bra. Det är bra människor. Vi har en bra fungerande verksamhet som genererar än så länge helt okej. Okay. Och med att bli större ökar även riskerna och inte alltid till det bättre heller. Du kan ju få mer avkastning, alltså... I slutändan, alltså likviditet, men procentuellt sett så behöver det inte alls vara bättre mot vad du satsar och risken. Så jag är väl inte jätteintresserad av att växa.
Och det kräver väl också mer, alltså tillväxt, det är mer tid av dig?
Ja, det tar mer arbete och det är både av mig och anställda och man också mycket annat med det. Vårt kontor vi har nu, det tål inte fler människor helt enkelt. Vi måste byta plats och... Man får göra en, ska man växa nu då ska man göra en plan kanske för 5-10 år fram. Och där är väl inte jag att, jag känner nog inte riktigt för det. Nej. Utan jag tycker det är bra som det är.
Vad skönt.
Ja.
Är du nöjd?
Ja, jag är nöjd, ja. Men sen betyder det inte att man måste ju ändå fortsätta jobba lika hårt och driva bolaget man har. Men nej. Sen har jag alla olika mål, vissa vill bli störst. De vill ha ett största fastighetsbolaget eller största klädmärket eller vad det kan vara. Men det är liksom ingenting som jag har strävat efter någon gång. Jag har aldrig haft en plan typ så här att ja, men det här är min 10-årsplan eller 5-årsplan eller knappt en 2-årsplan. Om ni hade frågat mig för 15 år sedan, vad vill du göra med ditt bolag? Bara, då hade jag sagt, grymt, jag har gjort en affär, that's enough. Den blir det fler så blir det bra. Så att, nej men det... Det har varit en bra resa hittills och jag vill gärna fortsätta med den på samma nivå.
Kan man säga. Apropå kontor då, så har ni ett jäkligt fint kontor.
Ja, tycker du det? Tack.
Ja, det ligger klockrent så jag förstår ju då att ni inte, eller är du inte så sugen på att flytta ur den lokalen?
Nej, men det är fint det. Sen ligger det mitt i stan och det är ju jättehärligt men också jävligt jobbigt med parkering och trafik. Och, så man börjar bli gammal och bekväm. Det skulle ligga ute i Torslanda tycker jag är bättre där jag bor då. Men det är nice i det. Absolut.
Ja, just det. Men du, apropå då med byggnation och så vidare. För ni har ju grejer. Du börjar ju med att köpa fastigheter. Eller ni börjar med att köpa fastigheter. Men sen har ni gått vidare inom den branschen. Och börjat producera egna byggnader och så vidare.
Ja, men det har vi gjort. Men nu har vi inte, vi har ingen byggfirma. Själva har vi inte. Men vi har ju drivit många byggen. Alltså egenägda fastigheter som byggts med mark som vi har köpt sen tidigare kanske eller detaljplaner som vi har jobbat med. Så att från början var det ju då att köpa befintliga fastigheter, och det gör vi nu med och det har vi fortsatt med. De har blivit större och större, de vi köper in. Men vi har även då sedan ett antal år tillbaka byggt mycket nybyggnation, både hyresrätter och bostadsrätter. Mm. Runt om Göteborg, Uddevalla, den trakten. Så att nu håller vi precis, vi har avslutat 25 på Hisingen och 40 nere i Båsta och 40 uppe i Uddevalla. Och, ja, vi har byggt några hundra de senaste 2-3 åren.
Men det är de senaste 2-3 åren som ni har varit med och byggt de här grejerna?
Nej, det är väl lite längre kanske som vi har gjort det.
Ja, okej. Okay. Och sen etablerar ni, också en rätt intressant grej som vi har snackat om en del innan i podden, men det är ju etablering av vinstlägenhet och så vidare också.
Mm, det har vi gjort sen vi köpte egentligen första lite större fastigheten, eller större då, med kanske 10, 20, 30 lägenheter. Vi har ju köpt mycket fastighet i Kville och på Hisingen då, och även i Majorna. Och där har det ofta funnits oexploaterade vindar, förråd, flyttat ner dem i källaren, sökt bygglov, byggt vinstlägenheter på vindarna då. Så det har vi säkert gjort en 60, 70, 80 vinstlägenheter genom året, tror jag.
Ja, för där har vi ju en klockan grej då för lyssnarna, så är det så att det handlar ju om att skapa, eller så här, först och främst förvärva en fastighet. Sen handlar det om att förvalta såklart, men förädla den fastigheten. Mm. För fastigheten i sig är ju en verksamhet. Och det är ju det banken är intresserad av. Ett så kallat driftsnetto då.
Ja, exakt.
Och kan du då, vi kan bara förklara vad driftsnetto är också för Lisa.
Ska du?
Nej, tar du. Du
ja, men nettot är ju vad fastigheten genererar. Alltså du tar hyrorna egentligen minus kostnaderna, så får du ett driftsnetto då. Inte ränteamortering ska du inte ta med, men driftskostnader. Ja. Så då får du fram ditt netto. Och det är ju också från netto som du räknar fram priset på fastigheten när du säljer den. Det kallas yield då. Vad man säljer den för, vilken procent som yielden ska vara. Så ska den säljas för 4% och den har 1 miljon i driftsnetto, så får du fram slutsumman där då. Och yielden då, alltså procenten som fastigheten räknas på, beroende på vart den ligger. Inne i Göteborgs centrum så kanske det är 1,5%.
Numera?
Ja, eller 1% har det varit innan, nu är det 1,5, kanske 2. Mm. På Hisingen så har det väl varit 3, 3,5, och nu kanske det är 4, 4,5. Så att då, desto högre avkastning, desto högre yield, desto lägre blir priset, kan man säga.
Ja, och då är det så att eftersom du jobbar med driftnetto då, i den här verksamheten eller fastigheten, kan du då värdeaddera den, till exempel som att bygga vindarna på en hyreskåk, säger vi då. Så helt plötsligt säger vi att vi bygger 4 stycken lägenheter. Då får du ju helt plötsligt 4 stycken lägenheter till som potentiellt betalar hyra. Mm. Och det blir inte så mycket kostnader på det egentligen. Så att då hämtar du hem de hyrorna och det läggs ju nästan till rakt ner på driftnettot.
Ja. Så det kan hända att du köper en kåk för 20 miljoner och så bygger du vinstlägenheter för 4. Men när du säljer den då, så för samma avkastning som du haft innan, så kanske du kan få 28 då.
Som man dubblerar där då.
Till så exempel.
Eller som, ett exempel. Ja. Men jag tänker bara, för det är viktigt att få med det, att hur gör vi? Alltså jag börjar ju väldigt, väldigt mycket med det kallas ju buy and hold. Alltså köpa, hålla, förvalta. Så jag har varit väldigt, väldigt fokuserad på. Och såklart också värdeaddera då, alltså addera värde i fastigheterna. Det har jag gjort. Men där har ju ni, så har ju ni jobbat, men ni jobbar ju ganska mycket med ganska hög transaktionstakt.
Ni har köpt och sålt mycket.
Ja. Där ni har skapat er en bra kassa över tid.
Ja.
Så har ni gjort många förvärv.
Sen har vi behållit också mycket, men ja, det är ju det, om man har pengar sen innan eller inte. Så vill man växa snabbare så kanske man måste köpa och sälja lite för att få in kapital för att kunna köpa och behålla.
Men jag gillar ändå den som ni också gjort, för ni har ju byggt en bra bas. Så ni har ett kassaflöde, ett steg med kassaflöde liksom, med befintliga hyreskåkar. Och så har ni då era projekt eller era köp- och säljgrejer som då genererar likvider.
Ja. Ja, men det är olika. Det är ju, sen är det ju, alltså, det är inte jättebra avkastning på alltid att äga och förvalta. Alltså speciellt inte nu när räntorna är så höga. Nu är det ju kast. Så nu är ju vi beroende av att göra projekt mer. Innan var det ju en bonus. Man tjänade på fastigheterna man ägde och du tjänade på projekten. Men nu är det nästan projekten som gör att du kan fortsätta med din verksamhet. För oss då. Det kan se annorlunda ut för andra, men för oss är det så. Och då är det ju rätt skönt att man har ett antal fastigheter i sin portfölj som du kan välja att göra projekt med inom sin tid då, i dessa tiderna. Mm. Men också, men börjar man nu så bör man inte tänka på det. För börjar du nu så börjar du på en marknad som är som den är, och förhoppningsvis så kanske du säljer på samma marknad. Så att det är lite, ja, men, ja, nu är jag orolig för att börja med någonting för marknaden har gått ner så mycket på fastigheter eller på lägenheter. Ja, men köper du billigt så säljer du billigt. Det gäller bara att hitta en lägenhet som du kan köpa och utveckla lite för att sen sälja för lite mer fast det är fortfarande ett bra pris. Det sämsta är ju såklart när du köper på en hypad marknad och så 2 månader senare så går den ner. Då blir det ju jobbigt, men köper du och säljer på samma marknad spelar det ingen roll om lägenhet kostar 1 miljon eller 3 miljoner. Och visst, likviditetsmässigt så 10% på 3 miljoner är 300 000 och 10% på 1 miljon är 100 000. Så tjänar du 10% så blir det ju lägre vinst i slutändan. Men du kan fortfarande göra bra affärer i denna marknaden om du kanske har lyckats få pengar i andra verksamheter tidigare år. Så är det, ingen, det är inte fel att gå in nu och köpa.
Nej. Om man tittar på till exempel, vi snackade en del om lägenheter just, alltså BRF, alltså bostadsrätter.
Mm.
Så där har vi ju ett jätteprisfall kan man ju säga om man ser till procentuellt sett.
Ja, verkligen.
På, det är ju, vad är det, 20-25% eller?
Ja, det är väl olika för olika områden såklart.
Ja. Ja, det får jag dra en parallell till, för där fick jag ju, nu sålde jag ju en lägenhet på Södermalm i somras här då.
Fan vad glassigt.
Ja, det var jag blev väldigt schysst lägenhet och framförallt att hitta rätt objekt tillbaka till som du snackade om tidigare också. Att jag köpte väl för 96 000 kronor kvadraten och på den här marknaden som är nu där då allting har gått ner. Om man sitter det, men beroende på var det ligger så fick jag faktiskt 105 000 kvadraten för den. Men det, ja, men det har också det att göra, men ja, det var ju bra, men det har också att göra med location som vi snackade om. Det ligger mycket i det.
Ja, absolut.
Man säger vad man vill, men location, det snackas det om inom fastighetsbranschen och det stämmer faktiskt ganska bra. Tycker jag i alla fall med mina, vad fan är det, 6 år nu.
Mm.
Och det känns som att du har likvärdig känsla.
Ja, men ser det, ofta är det ju de bästa lägena i en lågkonjunktur, de blir inte så jävla drabbade.
Nej.
Det är ju de lite sämre prismässiga områdena som drabbas av det, som har gått upp väldigt mycket. De går också ner, betydligt mer.
Ja. Och tillbaka till ytterligare en grej som också är viktig då när vi ändå snackar bostadsrätter. Det är ju det att många har ju kanske inte koll på det. Jo, nu har många koll på det. Men innan, när det var så fina räntor, så hade förmodligen inte så många koll på det. För bostadsrättsföreningen har ju egna lån. Och det är ju medlemmarnas ansvar i slutändan att faktiskt täcka de lånen. Och när räntorna går upp med 300-400%, ja, då behöver det tas ut någonstans. Då blir det inte bara ditt privata lån som drabbas, för det sticker ju också iväg.
Det gör det.
Ja, och då är det ju avgiften också som hänger med här. De har ju höjts med ja, jag tror de senaste i de föreningar jag har suttit med i styrelsen, nu kommer jag väl exita den sista styrelsen nu här, gå in och kort, men jag har varit med i många. Jag tror de har gått upp förra året höjdes den ena med 31%.
Ja.
Flagga för en 25% höjning nu på en ytterligare. Alltså så bara för att förklara och tillbaka till den på Södermalm då. Där tillbaka till vad avgiften är.
Mm.
För kan du då hitta lägenheter till exempel som jag där har hittat, är att när det är en stor Coop-butik i bottenplan på den som täcker en jättehyresintäkt för föreningen, då kunde den här avgiften vara låg. Det hade ju också en del med det att göra, att avgiften var låg på den här lägenheten. Så kan man hitta sådana lägenheter till ett ja, kanske inte optimalt läge på location, men det är fortfarande så att avgiften kan hållas nere till ett schysst pris. Det är ju jävligt intressant.
Ja, men det är det. Nu när man kollar på lägenhet så får man ju kolla på de rekommendationer i alla fall, att kolla på de föreningar som har lagt om sina lån redan och har justerat. För annars kommer det bli förmodligen en avgiftshöjning när det väl händer. Och det kan även hända med dina privata lån såklart, så det kan ju bli dubbelt upp.
Ja, den är intressant. Och du vet ju det, Lisa, vi har snackat om det tidigare. Räntan är ju rätt hög.
Mm.
Och det är ju inte optimalt att renovera när räntan är som det är. Och kanske inte eventuellt bygga nytt heller.
Vi har jättebra idé.
jag säger och, detsamma.
Och alla tre här vid det här bordet nu. Jag har ju också gjort en hel del renoveringar hemma när vi sitter nu. Och Lisa, du gör det nu. Camilla, har du precis avslutat ett bygge med ditt nya hus? Så att,
Börja sämsta läget. Dyrast material och högsta räntorna. Det är bra.
Det var värstast. Ja. Men jag tänker på det att om man ser till det så vad gick För jag eftersom jag jobbat en del med de här olika renoveringarna, så har jag ju sett priserna på material, hur de har gått upp. Mm. Men det är ju helt otroliga prishöjningar i samband med det som hände.
Ja. Nej, men det har ju varit såklart väldigt mycket. Det hade ju mestadels med kriget att göra. Just med tillverkningen och allt som har med Ukraina att göra, som har gjort att priserna rusade. Ja. Och det har ju återhämtat sig lite. Det har det gjort. Sen har ju byggpriserna varit så jäkla dyra också, alltså för hantverkarna. För de har ju haft så sjukt mycket att göra. Så de har ju kunnat ta väldigt, väldigt bra betalt. Och det är ju kul för dem. Sämre för oss som bygger.
Kul för dem.
Men nu så är det ju lite tuffare för dem då också. De blir ju drabbade också.
Ja, det är ju det. Jag menar, då känner man att fan, det hade varit rätt nice att kanske bygga någonting nu då. Eller kanske eventuellt in på Q1, Q3, Q2 nästa år.
Ja.
Då känns det som att det kommer vara tufft för många byggare.
Det kan det vara.
För jag vet ju bara, jag har min morsas gubbes dotter. Vad blir det? Plastsyster eller något? Mm. Eller vad kallas det? Ingen aning. I alla fall, hon jobbar på IKEA. Och hon jobbar med kök. Mm. Och hon nämnde det att det är väldigt, väldigt lite kök som köps. Mm. Jättelite kök som köps på IKEA. Bara en sån parallell till var vi befinner oss liksom. Mm. Sen nu för bara några dagar sedan här så var det ju ingen räntehöjning åtminstone.
Det var positivt. Det var länge sedan man fick något sånt.
Men en fråga bara. Tycker du att det är positivt att det inte var någon mer räntehöjning beroende på att kronan inte stärks?
Nej, men att det är positivt är ju mer för i våran bransch, för om vi säljer lägenheter i bostadsrättshus till exempel. Så man ser ju ofta efter sin egen ekonomi. Är du med? Om kronan är stark gentemot andra, det är evenemang, de tänker inte jättemycket på det. De läser nyheterna och ser vad det står. Men man tänker så här, ja, men nu ska vi köpa en lägenhet för 3 miljoner. Vad kommer det kosta mig? Okay? Ja, det är osäkerhetsfaktorn har ju varit liksom, hur dyrt kommer det bli? Hur mycket kommer räntan gå upp? Det har du inte vetat nu under 1,5 eller 2 år. Men nu med det här beskedet att räntan inte höjdes nu sist, så kanske folk tror att ja, men nu är vi kanske på ett max. Nu kanske det bara kommer bli i de närmaste åren lite bättre. Då vet jag i alla fall att det här är vad det kommer kosta som max. Det är så som det är nu. Om det inte ändras och de höjer igen. Men i alla fall att det gör nog att man lugnar ner sig lite. Man kan räkna på det. Man vet, jag klarar av detta. Jag vill flytta. Och då vet jag, då kör jag. Innan så vet de, okej, jag vill flytta. Men kommer jag klara av det? Det vet jag inte, för jag vet inte vad räntan kommer stanna på. Så det är ändå positivt såklart. Det hade varit ännu bättre om den sänktes. Men att få en avmattning i höjningen är absolut positivt för våran del.
Mm. Nej, men jag började hålla med där. Framförallt om man tittar på den. Jag har ju en lägenhet nu som vi funderar på. Hur ska vi köra den igen? För det är ju inte så att det är jättemycket folk som nappar liksom, just nu. Men precis nu så blev det ju... Ja, det blir ju inte någon höjning åtminstone. Jag tänkte, ja men vi kör igen då för att se om det är någon som är lite mer, ja men nu, ja vad gött, det blir inte dyrare.
Nej.
Är du med? Så att jag började hålla med där. Tycker det är bra. Du Lisa, en fråga bara, har du några mer frågor här till...
Eller har du somnat?
Nej, absolut inte, jag lär mig bara, så det är därför jag är tyst.
Alltså, jag har lyssnat lite på eran podd innan. Ja. Det har varit väldigt mycket energi från Lisa.
Ja.
Men jag känner inte det idag.
Nej, jag känner inte heller det.
Eller har du...
det är som att vända på en hand.
Jag tycker kanske att ni ska tänka på en annan gäst till nästa gång.
Ja.
Som har något roligare att prata om.
Nej, men jag tänker, eller? Att det eventuellt byta ut sidekick. Det är jag kanske, Camilla. Det kanske var roligare.
Nej, jag tror att det är
men jag tror att eventuellt Lisa, jag tror att eventuellt Lisa kanske har hjärnskakning sen igår. Så som du ser ut.
Jag har bara lyssnat och försökt att vara lugn.
Ah, ja.
Jag har bara liksom tagit in och lärt mig saker. Då behöver jag liksom fundera.
Sitt som en svamp där borta. Bara suger i sig.
Ja. Nej, men så här då.
Ska ni hitta på en fråga?
Ah. Nej, men lägg av. Jag har...
Ja, kom igen.
As, verkligen.
Let's go.
Nej, men jag tänker så här. Att det finns säkert många som vi pratar om så här, som vill göra någonting annat och kanske ge sig in i fastighetsbranschen. Alltså, vad är i så fall steg nummer 1, 2 och 3 för att liksom ens, hur mycket bör man ens veta om det, kunna om fastigheter liksom så? Vad är liksom nivån om man känner så här, men jag har kapital som jag, kanske inte så många som har det just nu, men säg om ett tag som man vill investera. Vad tycker ni då?
Men börjar du med Camilla, du kan ju ta då, för jag har en idé om vad jag allting, för min del så ändras allting, och där jag befinner mig nu, jag ska ta det, men Camilla först.
Mm.
Nej, okej. Ja, vad man ska börja med då om man har lite kapital och vill med fastighet. Alltså, man ska nog inte tänka för stort direkt. För då blir det för det första ingenting.
Nej.
Det är liksom, om jag vill tjäna pengar, jag vill bli miljardär. Ja, men fan, vill inte bli miljardär. Det vill väl alla i princip. Men det är inte så jäkla lätt. Man måste ju börja någonstans. Så man får ju börja på en lägre nivå. Men sättet att göra det kan ju vara väldigt likt när det är en högre nivå också. Jag har ju pratat med dig innan om det, Christian. Jag tycker att lägenheter är ju väldigt bra att börja med. Det kanske inte är så likt själva hur man räknar på en fastighet och hur man tjänar på det och med hyresgäster och sådär. Men det är ändå ett bra sätt att känna hur det känns att göra en affär för relativt mycket pengar. Du måste ha kontakt med banken, du måste gå dit och prata med dem, du måste ha ditt smarta upplägg och din hitta på historia kanske som du säger till dem vad du egentligen ska göra, som du inte säger. Och liksom hela det här spelet, och du får träffa mäklare och du får styla och gå ut och känna av detta. Så det är liksom en bra insteg istället för kanske att känna så här, jag måste tjäna upp massa pengar så jag kan köpa 10 lägenheter för 15-20 miljoner i hyreshus. För det behöver inte alltid bli så bra.
Det behöver inte än.
Jag skulle säga det om man är, det är klart, det beror ju på hur mycket pengar du har i kassan när du väl börjar. Men det är bra, du får liksom en bra helhetsbild av de människorna som är i branschen och hur köpare beter sig. Och du kanske vill köpa och hyra ut, får du kontakt med hyresgäster, du får leta upp detta. Och du får en väldigt bred bild på hur det kan funka till ett relativt säkert sätt. Och just nu till ett relativt, alltså inköpsmässigt, billigt. Men dyrt att äga om du ska låna då. Mm. Så att det är väl, jag tror att flippa en lägenhet eller två, det är nog inte fel.
Nej, men nu söker du flippning då.
Ja, men ja, eller om du vill köpa, behålla och hyra ut då, så du får kontakt med hyresgäster och sådär.
Precis, flippa. Absolut. För Lisa som undrar lite grann här, om du är med. Köpa, sälja.
Ja, men det har du förklarat det var innan, innan. Så jag kommer ihåg det.
Ja, det är bra.
Så jag är inte helt bränd.
Nej,
här borta.
Tar vi det igen. Tror det. Nej, men och då tänker jag att och även då köpa en lägenhet och hyra ut den då.
Mm.
Om man nu ser till den biten, där är det ju nästintill, alltså så långt åt det passiva hållet som i alla fall jag har hittat för att direkt äga någonting. Om man ser till en lägenhet, en hyresgäst, det är, och du kan vara väldigt, väldigt selektiv där, såklart. Och då tänker jag att då kan det vara ganska, och framförallt om du då köper en lägenhet som kanske är relativt, om den är nyrenoverad eller vad den må vara, eller nyproducerad, då är det inte mycket som du behöver tänka på som går sönder.
Mm.
Så den biten tycker jag är jäkligt intressant.
Ja.
Där kan du komma in jäkligt bra fortfarande. Och där gäller det då att hitta möjligheten att kunna hyra ut i andra hand också.
Ja, det finns ju väldigt få miner att gå på och köpa en lägenhet och hyra ut kontra att köpa 10 lägenheter i en fastighet och hyra ut. Det finns väldigt, väldigt mycket mer problematik i det.
Ja.
Så att börja med det, nej. Alltså börja lite lugnare.
Insteget är ju betydligt lägre som du säger.
Ja.
Och tillbaka till det, någonting som jag då tycker också kan vara intressant för många som är då, vad fan, jag vågat det och så vidare. Men är det så att du faktiskt har ett eget boende idag? Vi säger att du har ett hus idag.
Mm.
Se om du kanske eventuellt kan addera värde på det huset genom att kanske eventuellt bygga ett attefallshus. Det är ju en ganska liten kostnad. Och ett tips då från coachen är ju att du kanske väntar till efter nästa halvår då rotavdragen privat då, rotavdragen ökar med 25 000, om inte jag minns helt fel.
Per ägare. Kan det vara, jag har inte koll. Mm.
Det är också en rätt intressant sak. Då kan man ju testa det med det. Mm. Eller eventuellt hitta en annan lösning. Det kanske är så att du är sugen som bara den på att dra igång någonting och du sitter i en hyresrätt trea. Du är ensam. Ja, varför ska du inte hyra ut ett rum då? Alltså det finns massa olika vägar här inkörsportar och det tycker jag är ett ball. Att det finns ju väldigt, väldigt mycket att tänka. Sen en annan grej som jag måste ge lite cred till en väldigt nära person och det är ju min dotter då. Hon är ju omkring sig och hon är ju jävligt sugen på fastighetsdelen. Och hon har ju sin första lägenhet nu. Så hon drar igång Airbnb nu.
Ja,
första, nu på fredag.
Va?
Går den ut. Så hon börjar nu då. Så det tycker jag är jävligt kul. Och det är också en grej då. Om du har möjligheten att faktiskt kanske lära känna någon. Eller hyra lägenhet av någon. För att hitta en lösning med Airbnb.
Ja, men det är väl ett jättebra sätt. Det är väl ibland svårt att få tillåtelse att göra massa korttidsuthyrningar.
Precis.
Men får man det så kan det ju vara väldigt bra.
Det gäller att vara om omkring sig och hitta dem. Lika ja, som vi kan hitta andra grejer. Så att det finns många vägar in som inte behöver, fatta mig rätt nu, kosta så mycket pengar. Däremot så kostar det ju tid.
Ja, men det måste man vara beredd att lägga. Det får man förstå när man är inne i vad nu den är. Så får, tar det ju tid.
Fick du svar på din fråga där, Lisa?
Mm. Jag tycker det var jättebra, men det känns fortfarande så här, men när man inte, alltså jag har ändå jobbat i byggbranschen och ni pratar om vindsvåningar och herregud, jag har sålt så mycket isolering till vindsvåningar. Det bara byggdes bara brrr, vet så. Men ändå ser man så här, det känns som ett stort steg. Man kanske ska ha lite intresse. Så.
Det kan ju vara bra.
Det var bra.
Ja, jag tror nog det. Jag tror det är bättre att ha ett visst intresse och lägga 80-20 på det. Så där,
80-20?
Ja, men 80-20, det är rätt bra.
Sen när man har för mycket intresse som Christian så blir det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt.
Då blir det snö. 120% snö in och ut.
När jag tittar ut förut så snöar det faktiskt lite grann.
Så med det är jobbigt att jag har en sommardäck på bilen fortfarande.
Men varför det?
Obra. Du, apropå tid då. Jag börjar dra iväg här. Men jag tycker att vi har ändå haft ett lite härligt samtal. Elisa har varit extremt tyst idag. Och jag tycker det är rätt skönt. Det är gött att vila lite. Nej, men apropå tid. Så när jag tänker på tid. Hur mycket tid behöver jag lägga på stakmaskinen för att kunna leverera på Vasaloppet nu? För du har ju faktiskt gjort en klassiker ganska nyligen.
Ja, jag tycker det är väldigt kul att höra att ni båda två ska köra Vasaloppet.
Nej.
Det är spännande, det blir en liten kamp mellan giganterna här. Vem är mest förberedd, vem har tränat hårdast?
Och jag har ju fixat boende, fjällstuga, ski-in-ski-out.
Ja. Och ni båda älskar att träna. Ni tränar ju i princip typ lika mycket.
Nej, att, det
bettingen
inte.
Kommer bli svår på det här. Jag vet inte vem jag ska satsa på, hur mycket jag ska lägga, men det kommer garanterat bli betting. Alltså. Nej, men jag tycker att det är klart att ni ska åka Vasaloppet båda två. Det är
jo, men alltså, det har vi redan sagt. Roligt.
Det kommer bli men det låter lite tveksamt där bredvid.
Ja, men jag tänker så här, det är inte så att du är sugen på att hänga med, för jag har faktiskt plats i den här flästugan. Du kan ju vara med och vara depå, assisterande depåchef.
Ja, men schysst. Ja, men låt mig fundera på det. Bra på valla, så är jag. Nej, men det kan vi se. Vem vet, kanske. Jag kan ge några tips.
Utför tänker jag ska åka några dagar innan det där. Ja, jag vet att du gillar att åka utför.
Ja, det är roligt det. Men jag tror att jag har ju hört att ni ska åka Vasaloppet. Och, eller ni ska göra klassiken, eller kanske inte båda. Men Vasaloppet är ju absolut den bästa
du tycker det?
Tävlingen av...
Det är kul att höra faktiskt.
Moment.
Hon satt här och bäsade Vasaloppet förra avsnittet, nämligen hur jävla illa det var. Hon har inte ens gjort det också.
Nej, men det är ju, det vet väl alla som gjort det, som ska göra det, eller kanske inte ens gjort det, att det är en jävla utmaning. Men det är en väldigt skön känsla såklart när man har gjort ett längre lopp. Det vet ju ni, att komma i mål. Men med Vasaloppet så är det väldigt mycket historia bakom också. Som får en att kanske bli ännu mer upprymd när du väl kommer på upploppet.
Känner du dig svensk då? Riktigt sån svensk.
Då känner man sig ursvensk.
Ja, fan vad coolt. Ja. Och vad jag vet så vet, apropå kaffe, så tror jag att du sa till mig, vid 7 mil ska du ta kaffe, va?
Ja, du ska i alla fall vänta så länge som möjligt. Om du vill känna en skön känsla. Ja,
men det var det första du sa till
för
mig.
Det var ju min fru Johannas kollega som sa det när han hörde att jag skulle åka Vasaloppet. Så sa han det just, vänta med kaffe så länge som möjligt så får han känna en kick. Så jag hade det i huvudet. Jag tänkte, ja, jag behöver ingen kaffe. Jag käkar en massa andra gel och skit man har med sig. Massa påhitt som man kör. Och sen efter typ 7 milar så drack jag kaffe då. 2 ljumna koppar vid ett stopp. Alltså det var sån jävla power alltså. Du blir helt...
Och du hybris också då?
Alltså du tror inte det är sant. Du är så tömd på energi. Och i huvudet och i kroppen. Och så får du i den här kaffekopp, 2 halvkoppar som du dricker kanske 5 koppar varje dag. Normalt sett känner inte någonting. Och så får du i det, så känner du bara ett pirr i kroppen. Du känner bara hur kroppen bara suger åt sig det här koffeinet. Och du känns som du kan köra 9 mil till.
Åh, fan vad cool.
Och så har du det ett tag och så nästa stopp så drar du 2 koppar till och känner att det är en fantastisk känsla.
Ja, vet du vad du håsar detta nu? Det är underbart. Jag tycker, det här behöver jag höra, för att när man har en sån neggy sidekick hela tiden, så behöver man ha de här härliga, positiva inslagen.
Ja, men det är det. Och sen har vi åkt det 2 gånger då. Först åkte vi upp ett spår och sen åkte Vasaloppet. På öppet spåret så hade vi fantastiskt väder. Det är uppe på fjället, gött väder. Det vet man, har varit uppe på fjället någon gång. Oavsett så är det ju härligt. Det är crisp, det är kallt, det är vackra vyer. Fantastiskt. Samtidigt så kan det ju vara ett jävla helvete om det snöar på tvären och blåser 20 sekundmeter. Så man får gärna förbereda sig på, det, på båda varianterna. Men oavsett, när du väl kommer i mål så är det är en härlig känsla. Så cool. Det tror jag att ni kommer illa.
Du, en fråga då. Körde du någon, vad körde du för form av kläder? Alltså körde du någonting? För jag bolare, han är ju så jävla frusen av sig. Och framförallt är han ju jägare. Så då måste han ju ha sådana här värmehandskar och värmefötter. Det mesta. Är det någonting som behöver du ha det?
Jag är också frusen om händer och fötter, men det behövs inte riktigt. Du blir så varm i kroppen ändå, men börjar du frysa så är det svårt att få tillbaka värmen. Samtidigt ska man ju ha så lite som möjligt som kan skava typ i händerna och handskarna, för det är ju lätt att få blåsor och skava, det blir ju ännu värre.
Just det.
Men det finns ju såna här värmepåsar och sådär. Men köp bra utrustning. Det är ju bra, man ska ändå vara ute i kylan i ett antal timmar och det kommer bli blöt av svett i alla fall, eller jag svettades i alla fall när jag körde Vasaloppet. Du är inte så bra på att svettas, Christian, så du kanske kommer vara helt torr. Men utrustningen är ju, det är bra. Men, och då, just när man kör dem här så förstår man också hur bra de kläderna är. Att du är ju varm och torr fast ändå blöt. Så att det är lite skumt faktiskt.
Fan, det är ju, ja. Som ett kinderägg.
Ja, ja. Jag är lite avundsjuk på att ni ska göra detta. Faktiskt,
kan du
men,
ta tyst och säga vi?
Ja, men jag ser, men fram emot, jag ser fram emot en assisterande depåchef.
Ja, du ska inte åka några skidor innan eller?
Nej.
Eller?
Nej.
Jag körde ju längdskidor första gången i januari samma år som vi åkte Vasaloppet. Ja. Det igår, men då körde jag några gånger innan. Ja. Men hade jag inte stått på ett skidor så hade det varit lite halvdarrigt i de här 300-400 meters nedförsbackarna.
Ja, fy fan. Som det kommer ibland.
För då, det blir en del vurper på folk. Alltså. Det kan jag säga. Byta spår och sådär. Det är bra att kunna och bromsa
spår.
För grejen
är så här. Ja, det är lite intressant. Bara så att för de som inte vet om det så är Camillo, han är jävligt mycket för fart. Och han har jävligt bra balans. Och du åker ganska mycket utför.
Mm.
När du säger de här grejerna så blir det så här, fan, jag vet inte, ska jag ställa mig ändå på ett par skidor för att testa?
Nej, då har du sagt att jag inte ska göra det.
Ja, och det kan jag ju inte nu, jag kan ju inte backa. Nej. På det jag sa. Nej. Så att, samtidigt är det ju en rolig utmaning.
Ja, du kommer klara det.
Ja, ja. Men,
du kommer ju trilla.
Du har ju tid på dig, ni vill lära dig.
Apropå neggy sidekick.
Men jag menar, du kan ju ställa dig upp. Det är inte så att du bryter alla ben för det. Nej. Nu styrketränar du också, så det är eller?
Jag har påbörjat lite grann. Jag var ju senast nu på gymmet som du hänger på.
Ja.
Ingen som, jag vet inte om jag har kollat så mycket, men jag råkade glömma.
Kollade de inte på dig?
Nej, men det var mer att jag hade Hawaii-skjorta på mig, så de tyckte jag var lite annorlunda.
Men man brukar ju inte kolla på psykon på gymmet.
Nej.
Man försöker undvika ögonkontakt med dem.
Ja. Men, var det planerat Hawaii-skjorta?
Nej, det var mer bara att vi hade haft 75-årskalas hemma för svärmor. Och så sket jag i det, bara åkte vidare. När min dotter frågade om jag skulle åka på träna. Så
han bytte inte om helt enkelt från kalaset till träningen?
Nej, jag körde samma kläder.
Så du körde jeans? Och...
Nej, det gjorde jag. Jag hade mina kortisar.
Du hade dina tarsan-shorts?
Nej, tarsan-shortsen var inte med. Nej,
för där sticker verkligen pungen om du tränar där. Det är inte bra. Ja. Nej, det gillar
då,
de inte.
Nej, men då har jag de här smål damstorleken, fila.
De röda eller?
Ja, de röda.
Jag förstår att folk inte pratade med dig heller. Eller vågade kolla på det.
Vad var det för tidpunkt du var där?
Vi var där 28 kanske. Det var värsta jävla ungdomsgården där inne.
Ja, jag vet.
Shit, vilken ungdomsgård.
Ja, jag vet.
Men med det sagt,
men det är perfekt för din dotter, tänker jag.
Mm, det måste jag säga. Jag ska säga så här. Jag tycker ändå att, jag sa det, fan, det är som dåtidens ungdomsgård, så jag till min dotter. För det finns ju inte några längre. Och då sa jag rätt. Ja, och så min dotter Evelina sa så här, fan, ja, men det är ändå rätt bra liksom. Ja, det är fan bra, för du gör ju någonting som är bra och de var ju trevliga. Och alltså det var ju skönt häng.
Ja, eller ja, jo.
Jo, men det var det för att
okay, vara, det var det. Ja.
Jo, men om man ser till vad Adriana syns ute på gatorna.
Ja.
Så tänker jag att då kan det vara bra där. Sen, jag tyckte det var rätt intressant observation liksom.
Men det fanns ingen där. Vi ska ju skaffa en kille till henne.
Ja, hon dejtar ju en här nu då. Får vi ju se.
Okay.
Ja, vi får ju se. Men, men har ni någon så kan vi kolla.
Är du med och bestämmer urvalet där? Eller?
Ja,
vi får se om det
är
hur det går med.
Jag är ju väl relativt tydlig där. Jag är ju inte så mycket för...
Säg nu inte för mycket. Jag bara säger det innan du säger något.
Nej, men jag säger så här att jag är ju väldigt, väldigt... jag är rätt snabb på att känna av människor. Jag är rätt snabb på att känna av människor, framförallt som inte riktigt levererar på sitt handslag.
Ja, det är viktigt.
Ja, och då är jag rätt tydlig med det. när personer inte kanske levererar på sitt anslag.
Du skakar hand och säger du hej då helt enkelt om det inte känns rätt.
Ja, jag
ibland. Nej. Alltså, du är så störd. Ja.
Men jag sa när jag var yngre, eller när jag var yngre pappa, eller yngre pappa, jag är ju synung. Men för många år sedan så sa jag det att jag hade en sån one-liner jag skulle säga till min dotters kille. Jag vet inte om det här är så optimalt, men jag stängde mig med lite grann så jag kanske kan dra tillbaka det. Men presentera mig och sen säga det. Men allting du gör med min dotter, det kommer jag göra med dig. Och sen tänker jag så här.
Nej!
Så jag drar nog tillbaka den.
Du kan omformulera den lite kanske.
Ja, ja. Men det var ju också sån liten grej att tillbaka till det och att inte dricka vatten. Nej, fan, du vilar bara när du dricker vatten. Apropå att det är jävligt bra att dricka vatten.
Det är kul att du utvecklas också.
Så, ja, det är ju det jag menar. Jag är den första att be om ursäkt och dra tillbaka retracta saker. När jag känner att jag gjort fel. Men det är sagt. Ska vi avsluta?
Ja, avslutar vi.
För det är så jävla länge. Vi har suttit här sen imorgon.
Nej, oj, sluta. Jäklar. Tiden går.
Ja, måste jag hem.
Ja, och tack så mycket. Och jävligt kul att du kom förbi Camillo Adrian.
Tack så mycket för att du vill komma. Och jag ser fram emot ert Vasalopp ihop.
Ja, jag också. Jag ser fram emot en assisterande depåchef.
Ja.
Visst är det så du sa?
Jag kan vara assisterande depåchef.
Man kan inte vara det och köra samtidigt.
Okej, guys and girls. Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Ciao, ciao. Bara kolla. One, two, check. Hello, hello.